السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا. Vi tänkte idag läsa från en ny bok som heter Sharh al-Sunnah av Imam al-Baghawi, en känd lärd från islams stora imamer som mashallah levde för nästan 1000 år sedan. Han föddes år 426 och han har en väldigt känd tafsirbok, och han har den här kända hadithsamlingen som då heter Sharh al-Sunnah, där han samlar hadither och koranverser i olika ämnen och även uttalanden från diverse lärda och förklarar vissa saker kort. Så jag tänkte inshallah framöver att vi kan läsa från denna välsignade bok. Bi'idhnillahi ta'ala. Utvalda texter. Idag tänkte vi läsa lite kapitel som handlar om brödraskap, kärlek, samhållning sinsemellan, dess vikt i islam, dess höga position, dess enorma förträfflighet och belöning. Man hör ibland folk klaga på att folk har blivit svaga. Folk har fått svag iman. Och svag iman har många orsaker. Många saker som kan orsaka att en person blir svag i sin tro. Och en av de sakerna som gör att man blir svag i sin tro är att man drar sig undan. Det är två aspekter när det kommer till vänskap. Antingen att man drar sig undan och håller sig för sig själv, eller två, att man umgås med dåliga människor. Och motsatsen, att beblanda sig med bra människor, är en orsak till att stiga och öka i iman. Är ni med? Och profeten Muhammad alaihissalam har varnat oss för det här med ensamhet. Och han har varnat oss för att umgås med dåliga människor. Han sa beträffande ensamhet, han sa alaikum bil jamaa, håller till yani samlingen, till gruppen. Fa inna ma ya'kul adh-dhib min al-ghanam al-qasiya. För sannoliken så äter vargen det bortsprungna fåret. Och det här liknas där profeten Muhammad alaihissalam liknar muslimernas sammanhållninghet med en flock med får. Där de är tillsammans. Så länge de är tillsammans så är de skyddade. Vargen kommer inte att attackera flocken. För att även om vargen i sig själv är starkare, så finns det en chans att han blir skadad. För de är så många. De kan stampa på honom, sparka honom och liknande. Det kan bli tumult och han... De gillar inte sånt. De gillar att ha kontroll. Så han kommer inte attackera när de är tillsammans. Men när ett av fåren eller lammen avviker och går iväg från gruppen, då blir han ett lätt byte. Och då attackerar shaitan och tar det här lammet. Och samma sak är det med oss människor. Tillsammans är vi starka. Shaitan kommer inte nära. Han har inte lika mycket möjlighet att manipulera oss. Men när vi avviker från en jama'a, vi avviker från gruppen, vår enighet, brödraskapet, då blir vi svaga. Och då tar shaitan oss. Och därför kallas shaitan för människornas varg. För han attackerar de svaga, de ensamma. Subhanallah. Och i en annan hadith så sa också profeten alaihissalam att shaitan ma'al wahid. Att shaitan är med den som är själv. Och han är från de som är, han är mer avlägsen från de som är två. Det vill säga vad? Att ju mer man är, alltså bra starka bröder, ju längre bort är shaitan. Och ju mer själv man är, ju mer utsatt är man för shaitan. Och vi har sett folk som har varit tillsammans med sina bröder, varit starka, stabila, gått på lektioner, umgåtts, och sen dragit sig undan av diverse anledningar. Och jag har aldrig sett någon det har gått bra för. Aldrig. Utan det går bara utför. Det går dåligt för de här människorna. Och shaitan kommer ibland till de här människorna med sina tillbisätt. Han bedrar dem. Han försöker att kalla dem att följa hans steg. Han kallar människan sakta sakta bort från sanningen. Så vad säger han? Han säger, men varför ska du vara med de här bröderna? Kolla dem, ingen besöker dig. Ingen ringer dig. Ingen hjälper dig när du behöver hjälp. Och liknande saker. Eller han, kanske till och med du hälsar på honom och hälsar inte tillbaka. Och liknande saker. Så personen, varför du själv fokuserar på dig själv? Eller studera, vara hemma, dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Du kommer bli stark muslim. Så det låter jättefint. Men det är inte verkligheten. Verkligheten är inte att hans bröder föraktar honom. Eller hatar honom. Eller bojkottar honom. Och verkligheten är inte att han blir starkare av att vara själv. Utan det är motsatsen. Han blir svagare av att vara själv. För när han väl gör det här steget. Att dra sig undan från folk. Då kommer shaitan med en ny plan. Börja kolla på tv. Börja spela spel. Börja kolla på filmer, serier. Lyssna på musik. Börja med det ena och det andra. Och imanen sjunker. Så det här är någonting som vi har sett. Och därför är det viktigt att man är tillsammans. Och profeten alaihissalam, i en av de haditherna som författaren här nämner, han sa att liknelsen av muslimerna, han sa al-mu'minin, är till varandra som al-bunyan. De är till varandra som byggstenar. Yani, så sa han, yashuddu ba'duhu ba'da, att de stärker varandra. Och han satte ihop sina fingrar på det här sättet. Så hur är vi tillsammans? Eller tillsammans är vi starka. Är ni med? Om du har en byggnad med tegelstenar och du tar bort stenar, det kommer komma in kall vind, det kommer att komma in insekter och saker som inte är välkomna i huset. Eller hur? Och samma sak är det om yani, folk börjar ramla av och folk saknas. Vi själva, vi är inte starka. Yani, vi kommer att bli svaga, vi kommer att skada allihopa. Är ni med? Så tillsammans är vi starka. Och det här säger Allah subhanahu wa ta'ala också i Koranen. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Att tjafsa inte eller tvista inte sinsemellan. Hamna inte i disputer och oenlighet. För då kommer ni att förlora er styrka och ni kommer att misslyckas. Så är det. Men vi blir svaga när vi inte är tillsammans. När muslimerna är starka, när muslimerna är enade och tillsammans på sanningen, då är vi starka. Är ni med? Kolla bara på sahaba radiyallahu anhum. De var enade. De var inte jättemånga. De hade inte starkaste vapen. Men wallahi, de var de starkaste människorna som mänsklighetens historia någonsin har bevittnat. Är det inte så? Och vad var det som enade dem? Walakin Allah allafa bainahum. Allah var den som enade mellan deras hjärtan. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala som en ni'ma. En ni'ma att han förenade mellan er då ni tidigare varit splittrade. Så att jätteviktigt att man verkligen försöker att hålla ihop, vara tillsammans. Och det här argumentet med att men bröderna, de är inte schyssta, de hjälper inte, de ringer inte och så vidare. De har brister och du tycker att du själv är bättre, vilket är ett felaktigt sätt att se på saker och ting. Men om shaitan då kommer det argumentet, låt oss yani, rasera detta argument med en hadith som profeten Muhammad alaihissalam sa då han sa att al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas, den troende som beblandar sig med folk och har tålamod med deras brister, är bättre än den troende som inte beblandar sig med folk och har tålamod med deras brister. Så här har vi två troende. Den troende al-mu'min som beblandar sig med folk. Han är med sina bröder och har tålamod med deras tillkortakommande. Han försöker korrigera och så vidare. Är bättre än den troende som inte är med folk och inte har tålamod med deras brister. Så det är inte bättre att dra sig undan och vara själv för att folk är keffa som du tycker. Nej, om folk är keffa, kallas gör någonting åt saken. Och ingenting kommer göras åt saken om du drar dig undan. Om du nu är så bra, mashallah, gå igenom råd. Lär dem vad som är rätt. Är det inte så? Så att bara fly, det är inte lösningen. Utan låt oss alla försöka hjälpa till med att fixa situationen. Din broder har brister, påminn. Gärna se han. Lär den som inte kan och så vidare. Den andra formen av yani, skadlig eller negativ påverkan på ens iman är när det kommer till det negativa sällskapet. Och det här är det som författaren nämner i det sista kapitlet som han nämner här. Vi kan ta, han nämner två eller tre hadifer. Och den första hadifen är en väldigt vacker liknelse. Där han säger att methalul jalis och salih, liknelsen av den goda sammankomsten, är som liknelsen av en parfymförsäljare. Och liknelsen av det dåliga sällskapet är som en smed. Taib. Och så sa han, vad beträffar parfymförsäljaren, så kommer han antingen att ge dig en parfym, sälja dig en parfym, eller du kommer att lämna honom och dofta gott. Och vad beträffar smeden, så kommer han antingen bränna hål på dina kläder, eller du kommer att lämna honom och lukta illa. Och denna hadith är Bukhari Muslim. Så han nämner profeten Al-Islam i den här mycket vackra liknelsen. Där han nämner liknelsen av ett gott umgänge och ett dåligt umgänge. Bra vänner och dåliga vänner. Och hur de påverkar dig, vilken effekt de har på dig. Och din iman och din islam. Den första liknelsen är med de goda vännerna. As-salih, de rättfärdiga, de troende människorna. De påverkar dig positivt. Och han nämnde här tre daraja, tre nivåer. Mycket, mellan eller lite. Men det finns inte noll. Utan det finns bara positiv påverkan. Och liknelsen var parfymförsäljaren. Och vad gör han för någonting? Antingen du kommer till honom och du får en flaska parfym. Mashallah. Eller du köper en flaska parfym. Eller, du vet, prov. Han kommer ge sig tester. Och du kommer lämna hans butik och dofta gott. Det finns inte att du går till honom, du lämnar butiken och ingenting händer. Utan du kommer att få mycket, lagom eller lite påverkan. Gärna om någonting positivt. Och samma sak är det med goda vänner, med ett gott sällskap. Du blir jättemycket påverkad, eller lagom påverkad, eller mindre påverkad. Men du blir alltid positivt påverkad av att vara i ett gott sällskap. Mashallah. Och liknelsen av dåliga vänner är som liknelsen av en smed. Al-Haddad, han som jobbar med metall. Antingen kommer han bränna hål på dina kläder, för att det flyger gnistor till höger och vänster, om du inte har skyddsutrustning. Du kommer skada dina kläder, och kläder är din iman. Eller så kommer du lämna honom och dofta illa, för hela hans värsta luktar en stark metall och så vidare. Det vill säga vad, om du är i ett dåligt sällskap kommer du garanterat att påverkas negativt, mycket eller lite. Det finns inte att du går därifrån helt skonad. Och därför låt inte shaitan lura er med att jag kan umgås med vem som helst, jag är stark, jag vet vad som är rätt och fel, jag har min tro. Umgås aldrig med dåliga människor. Nej, kanske du känner vissa släktingar, folk i din omgivning, ytligt. Da'wa, fissa bilillah, prata med dem och så vidare. Men det här med vänskap, sohba, när du kommer till vänner, var väldigt selektiv med vem du tar till vän. Hellre få vänner som är goda än många vänner som är dåliga. Är ni med? Och profeten alaihi salatu wassalam, han sa också att el mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yusahib aw man yukhalil. Att en person är på religionen av sin vän, så kolla vem du tar till vän. Var försiktig med vem du tar till vän. Du är som din vän. El mar'u ala dini khalilihi. Yani med dem du är kommer du att vara som. Du är som dina vänner. Och därför så sa vissa av salaf att en person kan dölja hans inre, men han kan inte dölja hans vänner. Ha? Vill du hitta eller veta vad en person är, vem han är, döm han efter hans sällskap. Så är det. Man är som sina vänner. Och man blir påverkad. Och han nämner också här hadithen att al-arwahu junudun mujannada. Och det är en ganska djup hadith som finns i Bukhari. Att själarna är som grupperade soldater. فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا تَأْلَفْ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفْ. Och de själarna som känner varandra kommer att komma överens. Och de som inte är bekväma med varandra kommer att distansera sig på varandra. Och den här hadithen betyder vad? Imam al-Baghawi säger att den här hadith tyder på att Allah skapade våra själar före kroppen. Våra själar är gamla. Och själarna skapades onda eller goda. Yani Allah Azza wa Jalla skapade dig sa'idun eller shaqi. God eller ond. Din destination är redan bestämd. Och du har en viss tabi, du har vissa egenskaper. Och därför, när du i detta liv fick din själ, din kropp, och du träffar folk som är som dig, så kommer du att dras till dem, eller som vi säger på svenska, du kommer klicka med dem. Direkt. Ja. Men när du träffar folk som inte är som dig, så kommer du inte klicka med dem och inte dras till dem. Och därför hadithen tyder på vad? Att de som är starkt troende kommer att dras till de som är starkt troende. Och de som är syndare och kriminella och liknande kommer att dras till varandra. Kommer känna sig bekväma med varandra. Precis som en armé. Där du har soldater som dras till deras bataljon eller deras folk som kommer att strida för dem och med dem. Och inte till dess fiende, utan kommer att vara med sina grupperingar. Och samma sak är det med människornas själar. De dras till varandra. Är ni med? Subhanallah. Så därför är det väldigt viktigt att man dras och klickar med de här troende, rättfärdiga människorna. Och inte är med de här personerna som kommer att ta dig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. För som araberna säger att sahib sahib. Att vännen, han är sahib. Vad betyder sahib? Han drar. Han drar. Han drar dig till sig. Att du ska bli som honom. Han försöker påverka dig. Så därför var väldigt selektiv som jag sa med vem du tar till vänner. Och dessa goda vänner som vi ska eftersträva att ha i vår omgivning är folk som mashallah vad var det imam Ibn Hibban sa? Han sa att de är lätta att älska och svåra att lämna. Och dåliga människor är svåra att älska och lätta att lämna. Yani de här människorna, när du hittar dem, håll fast vid dem. Och den här vänskapen är en vänskap som inshallah ta'ala kommer att bestå. Vänskapen som är för Allahs skull. Det är den bästa vänskapen. När du älskar en person för Allahs skull. Umgås med en person för Allahs skull. Det här är den vänskapen som kommer att bestå. För Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen Al-akhilla yawma ibin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Att al-akhilla, de nära och närmaste vännerna kommer på domedagen att bli fiender. Förutom de som fruktar Allah. Och du nämner här ulema som Ibn Kathir och liknande. Yani all vänskap som inte är för Allahs skull kommer att upphävas på domedagen. Och skifta till hat och fiendskap. Förutom de vars vänskap var för Allahs skull. Det är deras vänskap som kommer att bestå i dunya och i akhira. Och hela vägen in i jannah. Så subhanallah. Det här du hör folk som är dåliga och kriminella. De säger broder och gruppen och gänget. Vi håller ihop, vi backar varandra och till döden skiljer oss åt. Det är inte sant. Och även om det skulle vara sant på domedagen, de kommer att förbanna varandra. Och hata varandra. Så är det en vänskap som är värd att ha? Nej, det är det inte. Den sanna vänskapen som är värd att ha är den vänskapen som är för Allahs skull. Vill du älskar en person på grund av att han älskar Allah. Att han lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Att han tar dig närmare till Allah azza wa jalla. Det här är den riktiga sanna vännen. Som du ska vara nära. Ta i ditt sällskap. Och den umgås med. Och författaren, han nämner också här några väldigt vackra hadither som handlar om belöningen av dem som älskar varandra för Allahs skull. Och det här är en av de högsta formerna av iman. Och han nämner först hadithen, den kända hadithen i Bukhari, där profeten alaihissalam sa att det finns 7 människor som Allah kommer att skugga under sin tron på domedagen. Under sin skugga. Den dagen det inte finns någon annan skugga. Och så sa han i hadithen. Rajulani tahaba fillah. Och från dem är 2 personer. Som älskade varandra för Allahs skull. De samlades för Allahs skull. Och skildes endast åt för Allahs skull. Yani döden var det som skilde dem åt. Så de här äras med att vara från de 7 unika människorna. Som kommer att få Allahs skugga på domedagen. Det är inte många som kommer att få den. Men de här människorna kommer att få det. Allah kommer att ära dem med att de är under hans skugga på domedagen. Det finns en väldigt vacker hadith också här som författaren nämner. Och förkortar hadithen. Och där så säger profeten alaihi salatu wassalam att Allah säger وَجَبَتْ مَحَبَّتِ لِلْمُتَحَابِينَ فِيَ. Att min kärlek är garanterad. Yani wajib. Till dem som älskar varandra för min skull. Och sen säger Allah, min kärlek är garanterad till dem som sitter med varandra för min skull. Och min kärlek är garanterad till dem som besöker varandra för min skull. Och min kärlek är garanterad till dem som skänker eller ger för min skull. Mashallah. Så här nämner Allah, hadith Qudsi, att hans kärlek är garanterad. Wajabat mahabbati. Garanterad till vem? Till dem som älskar någon för Allahs skull. Mashallah. Så. Älskar du en broder för Allahs skull, Allah kommer att älska dig. Och det här är utan tvekan en av de högsta mål som varje muslim ska eftersträva. Om du sitter med folk för Allahs skull, kommer Allah att älska dig. Vad är att sitta med folk för Allahs skull? Det här är att sitta med folk för Allahs skull. samlas? Har vi samlats här på grund av dunja? Kom någon hit för att få cash? Kom någon hit för att få ett jobb? Nej, vi kommer hit för vad? För Allahs skull. Lär oss om religionen, tala om Allah Azza wa Jalla, hans storhet, hans paradis, tala om profeten Muhammad alayhi salatu wa sallam, hans hadither. Det här är det som fick oss att samlas här. Så jag hoppas att vi inkluderas i dessa, att vi är från de som samlas för Allahs skull och för Allahs kärlek, och de som älskar varandra för Allahs skull. Och han säger då sen också att hans kärlek är garanterad för de som besöker varandra för hans skull. Och det här kommer vi inshallah prata om senare, vikten av att besöka varandra för Allahs skull. Det är också någonting som stärker yani, sammanhållningen sinsemellan. Och de som ger för Allahs skull. Det är också folk som kommer att bli älskade av Allah subhanahu wa ta'ala. I den följande hadithen som författaren nämner, så nämner här författaren från Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, att de satt med profeten alayhi salam, och då så sa han att Allah, inna lillahi ibaden laysu bi anbiya. Allah har ett folk, tjänare, som inte är profeten och inte heller martyrer, som både profeten och martyrerna kommer att avundas, eller de kommer att önska att de hade samma höga position som dem, då de sitter så nära till Allah på domedagen. Och då var det en beduin där i profetens sällskap alayhi salam, som gick ner på sina knän. Och så säger han, hadithna ya Rasulullah anhum, berätta för oss ya Rasulullah, vilka är de här människorna som kommer att vara nära till Allah på domedagen, så pass nära till och med profeter och martyrer kommer att önska att de hade deras position på domedagen. Och då så säger profeten alayhi salatu salam, hum ibadun min ibadillah min buldanin shatta, att de är tjänare från Allah, tjänare som kommer från yani olika länder, olika länder, och qabail shatta, och olika stammar, och shu'ub min shu'ub wal qabail, olika folkslag och olika stammar. Lem takum bainahum arham, och de har inte heller något släktband som binder dem samman. Wala dunya, och inte heller någon dunya som de har som intresse sinsemellan. Yatahabuna bi ruhillah, utan det som binder dem samman är att de älskar varandra för Allahs skull. Och så sa han att Allah kommer att göra deras ansikten lysande på domedagen, och han kommer att sätta dem på upphöjda pelare av lulu, upphöjda pelare av pärlor på domedagen, framför Ar-Rahman. Och då folket är i skräck kommer de inte vara i skräck, och då folket är i rädsla kommer de inte att vara rädda. Subhanallah. Så kolla på den här mycket mäktiga hadithen som Imam Ahmed nämner. Och den här hadithen nämner då subhanallah att de som älskar varandra för Allahs skull, inte på grund av etnicitet, inte på grund av nationalitet, inte på grund av hudfärg eller pass, för Allahs skull, och inte heller på grund av dunya, finns inga världsliga vinster sinsemellan, utan det är på grund av Allah Azza wa Jal, al-Islam, al-Iman, taib, kommer att äras på domedagen med att Allah Azza wa Jal kommer att lysa upp deras ansikten, och de kommer att få sitta på upphöjda platser av pärlor framför Ar-Rahman. Så pass vackra platser att till och med profeterna och martyrerna önskar att de satt på dessa platser. Och kommer inte heller att känna rädsla eller sorg eller fruktan på domedagen då folk är rädda. Yani Allah kommer att trygga dem, subhanallah. Är det inte vackert? Ja. Allah måste ha. En till väldigt vacker hadith som också bevisar den här enorma belöningen som finns i att älska en person för Allahs skull, är hadithen då Abu Huraira radiyallahu anhu säger att en man, eller säger att profeten alayhi wasallam sa att en man gick för att besöka en annan man i en annan stad eller by. Taib, en man gick för att besöka sin broder i en annan stad. Och då skickade Allah subhanahu wa ta'ala en ängel, en melek, på vägen i skepnaden av en människa. Han ser ut som en människa. Så han stoppar honom på vägen och han frågar honom, Aina turid, var är du på väg någonstans? Och då så säger han, Akhen li fi hadihi al-qarya, jag ska besöka en broder till mig, en broder i islam, i den här staden. Och då så säger den här ängeln, har du någon nirman, någon, någonting världsligt att hämta oss den här personen? Alltså, vill du ha någonting av honom? Och då säger han, la illa anni uhibbuhu fillah azza wa jal. Det enda jag vill av honom, eller jag går bara till honom för att jag älskar honom för Allahs skull. Och då så säger Rasulullah alaihi salam, eller att den här ängeln säger att jag är ett sändebud till dig från Allah med informationen att Allah älskar dig så som du älskar honom. Ja, subhanallah. Och den här hadith finns i muslim. Så kolla, han gick för att besöka sin broder långt, en annan stad, annan by. Gick. Ja, men varför gick han? Inte för att få någonting, tjäna någonting, utan för att han älskar personen. Han vill träffa honom. Och vad fick han då tillbaka? Allahs kärlek. Subhanallah. Och författaren nämner också den kända hadithen där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman." Att den som älskar för Allahs skull och hatar för Allahs skull och ger för Allahs skull och håller tillbaka för Allahs skull har fullbordat sin iman. Yani, vad är ett tecken på att man har en fullbordad iman? Det är att man älskar för Allahs skull och hatar för Allahs skull. Och hur älskar man för Allahs skull? Och vem älskar man för Allahs skull? Du älskar dem Allah älskar och du älskar det Allah älskar. Och det här är helt naturligt. Vi är Allahs tjänare. Och vi älskar Allah subhanahu wa ta'ala mer än allt. Eller hur? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Vi älskar Allah överallt. Det finns ingenting som är i närheten av vår kärlek till Allah. Och då är det inte ma'akul, det är inte logiskt att vi inte älskar vad Allah älskar. Eller hur? Eller att vi hatar vad Allah, eller vad, vi skulle hata någonting som Allah älskar. Det är inte logiskt. Allah älskar bönen. Ska man komma och hata bönen? Nej. Allah älskar hans profeter. Ska man hata hans profeter? Nej. Så den sanna troende är den som älskar allt vad Allah älskar. Allt, utan undantag. Och älskar dem Allah älskar. Vilka älskar Allah? Hans trogna tjänare, profeter, siddiqin, ulama, salihin, sahaba, mu'minin. Det är de man älskar. Och man hatar det Allah hatar och de Allah hatar. Hans fiender och de sakerna han har förbjudit och shaitan och hans parti och liknande. Det är klart man ska hata dem. Hur kan man gå och älska någonting eller någon som Allah subhanahu wa ta'ala avskyr och föraktar? Allah musta'an. Han nämner sedan kapitlet Bab Ziyaratul Ikhwan, kapitlet om att besöka sina bröder. Och han nämner där en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man aada al-muslim, idha aada al-muslim akhahu aw zarahu." Om en person besöker sin muslimska broder så kommer Allah tabaraka wa ta'ala att säga: "Tibta wa taba mamshak." Du är en förträfflig, god, vacker person och din färd till den här personen är någonting vackert. Och du kan förbereda din plats i paradiset. Du kan förbereda din plats i paradiset. Och den hadith som berättas av Imam Ahmed, och vissa ulama nämner att den är sahih enligt Ibn Hibban och sådär. Så alla kullihal, finns här en förträfflighet i att besöka sina bröder. Och även om denna hadith skulle ha vissa svagheter, så har vi den andra hadithen som vi nämnde innan: "Wajabat mahabbati lil mutazawirina fi." Allahs kärlek är garanterad för de som besöker varandra för hans skull. Och också en till hadith där Rasulullah alaihissalam säger: "Zur rubban tazdadu hubban." Och kama qal. Rubban och ribban. Rubb. Hakadan. Zur rubban tazdadu hubban. Och Sheikh Al-Bani nämner att den är sahih. Yani, besök varandra med jämna mellanrum, det kommer att öka er i kärlek. Så att besöka sina bröder fi sabilillah är något som stärker de troende. Och idag tyvärr ibland vi praktiserar inte denna sunna. Jag måste vara ärlig. Jag besöker inte folk. Jag kan komma med ursäkter att jag är upptagen och så vidare. Men egentligen ta bort alla ursäkter. Vi måste besöka varandra mer och oftare. Och kanske inte bara besöka, bjuda in folk. För att folk idag är väldigt kyliga och man sköter sitt och man har inte tid och man vill inte störa varandra och så vidare. Lä. islam, det är sunnah att besöka varandra. Imam Bukhari nämner, han nämner här al-Baghawi hadithen att Abu Bakr brukade besöka, eller profeten Abu Bakr radiyallahu anhu, brukade besöka varandra 2 gånger om dagen. Tayyib, yani, ofta. Och, men han säger här i fotnoten att besöka varandra är någonting som är relativt. Yani, vad är den rekommenderade mängden av besök? Han säger att det går tillbaka till personen. Om din broder eller syster vill besökas ofta och njuter av att du kommer till henne eller honom, alltså en syster besöker en syster, en bror, en broder, då är det rekommenderat att besöka ofta. Det är din granne till exempel och personen vill att du kommer förbi och snackar lite och tar en kopp te 2 gånger om dagen. Mashallah, då är det som är rekommenderat. Ja? Han vill att du sitter och pratar om islam och läser en bok tillsammans med honom. Då är det som är rekommenderat. Personen kanske är upptagen, har barn, har jobb och massa ansvar och så vidare. Vill att du besöker honom en gång i veckan, på fredagar eller någonting sånt. Han har lite tid, han har bismillah. Då är det som är rekommenderat. Är ni med? Men att man i alla fall besöker varandra. Och ett annat hinder jag ser idag är att många av oss, vi har gjort det här med att besöka varandra eller ta emot gäster till någonting komplicerat. Alltså vi har satt ribban för högt. Och vi tänker att om vi ska få besök, khalas, det måste vara en bjudning. Yani, totalstäda hela huset. Och du måste laga mat, du måste baka kaka och du måste gå och handla för flera hundra och så vidare. Annars kan jag inte få gäster. Det är en överdriven inställning. Det är bra, ära dina gäster, men det är inte ett måste. Yani, personen kommer inte för att käka din mat eller äta din fika. Det kan han göra hemma. Personen kommer att träffa dig, umgås med dig. Så det räcker. En kopp te, en kopp kaffe, några kakor. Eller hur? Alhamdulillah. Och ibland, ni kanske har märkt att de enklaste bjudningarna som är, vad säger man, som är spontana, som bara kommer oplanerat, är de bästa. Någon kommer på besök, en kopp te, en liten kaka, mashallah, ni har jättekul. De andra bjudningarna som är takalluf, där du handlar och bakar och lagar mat och städar och planerar 2-3 dagar, kanske blir ett misslyckande. Eller inte känns det ännu så riktigt lyckat. Är ni med? Så alla kulihal, besök varandra för Allahs skull. Korta besök, längre besök. Och det är viktigt för många idag. Bröder, systrar faller mellan stolarna. De glöms bort. De blir svaga i sin iman. De har en svacka. Då är det viktigt att vi söker efter dem. Frågar efter dem. Ringer efter dem. Skickar meddelande. Alla personer kanske blir jätteglad. Broder, hur mår du? Det var länge sedan. Kan jag hjälpa till med någonting? Det kanske, yani, mashallah, det gör hans dagar. Och han kanske får den här energin att komma tillbaka och bli stark och vilja kontakta dig igen och så vidare. Shaitan kommer ibland och det blir så här kyligt och sen man vill inte vara den första som tar kontakt och så vidare. Bryt isen. Eller var du den som tar kontakt med de här bröderna, systrarna, eller de som kommit bort och blivit svaga och så vidare. Påminn, det är lektion idag, det är jumma, ska vi göra någonting, ska vi ut och fika, ska vi träna, ska vi ha kontakt med varandra. Det är viktigt, wallahi. En annan viktig sak som författaren tar upp, han säger bab, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Och det är att man som muslim ska älska för sin broder det man älskar för sig själv. Man ska älska och gilla det goda för sin broder som man älskar för sig själv. Och det här finns den kända hadithen, hadith Anas radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khayr. Att en person är inte en sant troende tills han älskar till sin broder det han älskar för sig själv. Och i vissa riwaya, min al-khayr, han önskar för sin broder det goda han önskar för sig själv. Taib. Så här nämner Rasul alayhi sallallahu alaihi wasallam det som vi kallar för kamalul iman. Att en persons iman är fullbordad, den är stark, den har det här extra. Han är stark i sin tro. Att en person har inte detta så länge han inte önskar och älskar för sin broder det han älskar för sig själv. Och här vill jag att vi rannsakar oss själva. Är du den som önskar för din broder det du önskar för dig själv? Vi önskar alla det goda för oss själva, våra familj och så vidare. Men vi gör dua, mashallah, vi önskar och vi ber Allah azza wa jalla om gott. Hälsa, välstånd, pengar, giftermål, det ena och det andra. Men dina bröder är också behov av dessa saker. Inkludera dem i din dua. När du ser någonting, tänker på någonting du önskar, tänker du också samma, jag önskar att mina syskon också fick denna sak. Om du är den personen, mashallah, din iman är, alhamdulillah. Har du en brist i den aspekt, så är det någonting du borde jobba på. Jag erkänner, jag har brist i den aspekt. Och det är någonting jag borde jobba på. Att man oftare tänker på sina bröder, sina systrar, inkludera dem i ens dua. Och när du gör dua för din broder eller syster i dess frånvaro, så vet att det finns en ängel. Allah skickar en ängel, melek. Så när du gör dua, säger Allah ge fulan och fulan, si och så. Så säger den ängeln amin och Allah ger dig samma sak. Ja, du säger Allah ge min broder hälsa, ge min broder välstånd, ge min broder en rättfärdig fru och så vidare. Då säger ingen amin, må Allah ge dig samma sak. Så egentligen när du gör dua för andra, du gör dua för dig själv. Och du får det du ber om att de andra ska få. Allah Akbar. Och det här tyder på att man är stark i sin tro. Att man har den här sammanhållningen. Man älskar för varandra det man älskar för sig själv och det goda. Och man ogillar för varandra det man ogillar för sig själv. Det du inte vill ska drabba dig eller din familj, ska du inte heller vilja att det drabbar dina syskon. Så att du försöker avvärja det så gott du kan. Är ni med? Så man ska som muslim önska för sin broder det goda man önskar för sig själv. Han säger sen kapitlet Al-mar'u ma'a man ahab, att personen kommer att vara med den han älskar. Och han nämner där den kända hadithen, hadith Anas radiyallahu anhu, där han säger att en man kom in i moskén och säger ja Rasulullah mat as-sa'a, när är domedagen? Och då så säger profeten alayhi salatu wasalam, vad har du förberett för domedagen? Och då så säger mannen, jag har inte förberett mycket än frivilliga gärningar, men jag älskar Allah och hans profet. Och då så säger Rasulullah alayhi salatu wasalam, al-mar'u ma'a man ahab, att personen kommer vara med den han älskar. Och då säger Anas radiyallahu anhu att efter islam var det ingenting som gjorde oss lika glada som denna hadith. Eller detta uttalande. Efter att vi blivit muslimer fanns det ingenting som gjorde oss lika glada som detta. Och så sa Anas radiyallahu anhu, jag älskar Rasulullah. Jag älskar Abu Bakr, Umar och Uthman. Jag har inte gjort vad de har gjort, men jag hoppas att min kärlek till dem ska göra att jag får vara med dem i nästa liv. Subhanallah. Så här finner vi vad? Att personen är i nästa liv med den han älskar. Al-mar'u ma'a man ahab. Så återigen, fråga dig själv, vem älskar du? Älskar du Allahs profeter, sändebud? Älskar du al-ulama, al-sahaba, al-salihin? Abshir, du kommer att vara med dem i nästa liv. Däremot om du älskar al-mujrimin, al-fasiqin, al-fasidin, de kriminella, de syndaktiga, de dåliga, du kommer att vara med dem i nästa liv. Så tänk på, vem älskar du? Vem är din förebild? Vem ser du upp till? Vem önskar du att du kunde vara med ikväll eller imorgon? Att få träffa? Är det den här kända sångaren, skådespelaren, den här kriminella gangster, jag vet inte vad? A'udhu billah. Du kommer att vara med den personen i nästa liv. Om du inte gör tauba såklart. Så jätteviktigt att man rannsakar sig själv. Och att man har den här kärleken för Allahs skull. Som vi nämnde tidigare, eller hur? Att från iman är al-hubbu fillah, att älska för Allahs skull. Så att du älskar de som Allah subhanahu wa ta'ala älskar. Sen lämnar han ett till kapitel här. Och det är i'lam man yuhibbu. Att man informerar den man älskar. Att man har sina bröder i islam som man älskar för Allahs skull. Låt dem få veta det. Och det var en man som sa till profeten a.s. Han sa, jag älskar den här personen för Allahs skull. Och då så säger profeten a.s. A'alamtahu, yani har du informerat honom? Och då så säger han, la, jag har inte sagt det till honom. Och då säger han, kom ilayhi fa'alimhu. Gå upp och berätta för honom att du älskar honom. Så han gick till honom. Och säger då, yani, uhibbuka fillah, jag älskar dig för Allahs skull. Och då svarar den här mannen, ahabbaka alladhi ahbabtani lah, genom att Allah älskar dig så som du älskade mig. Och då så sa profeten alayhi salatu wasalam, då han gick tillbaka till honom, anta man ma'a man ahbabt, du kommer att vara med den du älskar. Mashallah. Det är också en sunna att om man älskar en person för Allahs skull, så ska man berätta det för personen, informera personen att man älskar honom. Så ahabbuka fillah. Det ska inte vara tomma ord. Man säger, broder, jag älskar dig för Allahs skull. Det är någonting som kommer att stärka den här, eller iman sinsemellan. Nah. Så kortfattat, bröder och systrar som lyssnar, vad är rådet? Rådet är att värna om vårat brödraskap, el-ukhuwa. Och det är ett brödraskap som är starkare än brödraskap från blod och släktsband. Det är ett brödraskap som är baserat på el-iman, ett tawhid. Och det är det brödraskapet och vänskapen som kommer att bestå i detta liv och i nästa liv. Och det här brödraskapet och den här vänskapen med ens trobröder är det bland det finaste och vackraste vi har i den här tiden. Och som jag sa i början på föreläsningen, jätteviktigt att om du vill ha stark iman, att du är med bra människor. Med folk som påminner dig om Allah. Ta dig närmare till Allah. Och vill du skydda din iman, håll dig borta från dåliga sammankomster, dåliga människor som tar dig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Välj dina vänner selektivt. Det handlar inte om att ha många vänner, många followers, många likes. Det handlar om att ha bra vänner. Även om du är själv. Eller även om du har få vänner. Hellre att du är själv än att du har många dåliga vänner. Det är det jag vill säga. Men det handlar inte om att ha många vänner. Det handlar om att ha bra vänner. Och bra vänner, när du väl har en, håll fast vid honom. Profeten alaihissalam nämnde ju. Och det här säger han på hans tid. Han säger att folk kan liknas vid kameler. Av 100 finns det knappt en som är brukbar. Ja? Folk kan liknas vid el-ibel. Av 100 finns det knappt en som är brukbar. Som går att använda, dressera, som att göra till en arbetskamel eller vad det kan vara för något. De är upproriska, de är dåliga, de är inte pålitliga och så vidare. Men var glad om du hittar en av 100. Yani folk är samma sak. Och det här sa han för 1400 år sedan. Vad skulle han säga idag? Allah har. Yani, att hitta den här vännen som är mashallah en riktig äkta vän, wallah, håll fast vid honom. Om han gör misstag, förlåt honom, överse honom, ge honom råd, ge honom gåvor. Yani, håll kvar den här vännen. Tappa honom inte. Och låt inte shaitan komma emellan. För shaitan försöker komma emellan. Han försöker splittra mellan muslimer. Och därför är det en av de fulaste och ondaste av gärningar som finns, att splittra mellan folk. Baktala, namima, riba, buhtan. Så att folk blir ovänner, splittras. Och en av de högsta, bästa gärningarna i islam är att stifta fred mellan folk. Sulh. Att folk återigen blir bröder och vänner. Så att värna om det här bröderskapet. Och alhamdulillah, ni alla mashallah mycket fina, vackra bröder i den här staden. Och jag älskar för Allahs skull. Och hoppas att Allah subhanahu wa ta'ala ska ena mellan oss i al-Jannah. Som han enade mellan oss här i dunya. På detta goda. Och alhamdulillah ala kulli hal. Så att väldigt, väldigt fint bröder att man håller fast vid det här goda man har. Det är inte mycket gott som finns kvar i dunia. Men fina bröder finns kvar. Så. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Hayyakumullahu.